När jag kollade mig igår kväll så hade jag tänkt predika om en sak, om visionen och det vi står i. Men när jag låg och halvsov idag på morgonen och väntade att kanske skulle någon sån här farsdags sjungas eller någonting sånt, så min förväntan gick också i uppfyllelse. Jag fick lyssna till sång av min fru och mina barn. Tänk att få ha Marina Sigfrid så sjunga på morgonen åt sig. Det är ju underbart. Det är inte alla förunnat, men mig är det förunnat. Men i alla fall när jag låg halvsov där så kommer ett helt annat budskap till mitt hjärta. Så jag lägger den här predikan som jag tänkt predika om på paus. Och det blir då inte den 16 utan blir då där på följande söndag. Då jag predikar nästa gång så ska du få också den predikan. Så det är tilldelat. Men jag ska predika om någonting annat idag. Jag ska nämligen predika om barmhärtighet. Barmhärtighet har jag lagt temat så här. Barmhärtighet är praktisk andlighet. Barmhärtighet är en praktisk andlighet. När jag var liten så betalades barnbidraget ut 4 gånger per år. Man fick inte varje månad som man fick få nu för tiden. Utan det betalades ut per kvartal, alltså 4 gånger per år. Så varje höst och varje vår när barnbidraget har kommit så satte sig familjen Sigfrids i sin Moskvitch. Hur många har suttit i en Moskvitch? Ja, så ser det ut. Har någon av er suttit i en Moskvitch? Räck upp en hand. Några här. Ni som är lite yngre vet inte ens att det finns en bil som heter Moskvitch. Men det gör det. Och vi satte oss i våra Moskvitch och så åkte vi till Nykarleby. Vi åkte till Björks klädbutik där mamma och pappa handlade vinterkläder på hösten och sommarkläder på våren. För alla oss barn. Och jag reflekterar nog egentligen aldrig över varför i hela friden vi åkte till Nykarleby för att handla kläder. Varför vi bodde i Kvävlax? Varför åkte vi inte in till Vasa och handla kläder eller senare när vi flyttade till Närpes? Varför åkte vi inte dit? Men orsaken var egentligen väldigt, väldigt klar. Det är nämligen så att som pastorsfamilj med 4 barn och med en mamma som valt att stanna hemma med barnen, så var den ekonomiska situationen rätt så kärv, kan man säga. Inte på det sättet att vi inte hade mat på bordet, vi har alltid haft mat på bordet, vi har alltid på det sättet fått våra behov mättade. Men varje mark i det Sigfridska hemmet såg nog lite ut som en sån här Laihela-mark. Har du sett de där Laihela-markerna som de säljer i Laihela? De är utdragna och uttänjda och sådär. Så såg lite våra markor ut också. Och det fanns i princip inte så jättestort utrymme för någonting annat utom det allra kanske mest nödvändiga. Så det var en av orsakerna till att i min uppväxt så körde vi 2 Moskvitchar. De var båda röda, men det är modellerna här. Det där var den första och det där var den andra. Och sen efter vi har kört 2 Moskvitchar så uppgraderade vi oss till Lada. Det var den andra. Det var den tredje bilen som jag fick, som jag har växt upp med. Jag kan ta bort de där Moskvitcharna därifrån. På tal om det lilla extra. Jag minns ännu den fantastiska känslan. När det hände någon gång att pappa mitt i allt, helt för oss ovetande, efter ett möte i Philadelphia i Närpes, när vi körde förbi grillen så svängde han in till grillen och så fick vi varsin smakbit. Då var det fest. Och det var nästan så att varje gång vi körde förbi grillen så hoppades man att det här skulle vara dagen. Då den här överraskande blinkersen kom på och vi skulle svänga in och köpa få oss till dels en smakbit. Så där var det i det Sigfridska hemmet. Men i Nykarleby, om vi återgår till Nykarleby, så fanns det ett par som hette Alef och Elsa Björk. Kanske någon av er känner till dem. Och Alef och Elsa, de visste att pastorsfamiljen Sigfrids hade många barn och begränsat antal markor i sin plånbok. Björks hade en klädbutik, jag tror den faktiskt finns till och med en. Åtminstone då hette den just Björks. Och de har sagt åt mamma och pappa att då vi handlar kläder så ska vi komma dit och handla. Och från min horisont så var det väl inte den absolut häftigaste favoritdagen på året när vi får till Björks. Att prova kläder för en 5-6-årig grabb var nu inte så jätteexalterande på något sätt. Men så där var det. Vi hamnade i tur och ordning i fokuset för farbror och tant Björks klädprovningsfrenesi. Där vi var. Så vi var nästan hela dagen hos dem innan vi var klara. Men det jag kom ihåg, det var att när mamma och pappa plockade ihop kläderna som vi behövde, så satt farbror Björk och räknade rabatten. Alltid. Och när sedan allting var klart och totalsumman var ihopräknad, så räknade Alef rabatten på den redan rabatterade summan. Plus utöver det här så sa han, ja men ni behöver nog det här, och så behöver ni nog det här och det här. Så la han till en massa klädesplagg helt och hållet gratis. Och efter det här så satte sig familjen Sigfrids på nytt in i mossen. Som du kanske såg, som den smala modellen. Och vi var 4 barn. Så vi rymdes inte att sitta i rad i baksätet. Utan det var alltid någon som måste sitta på framkanten på baksätet för att alla de andra 3 skulle rymmas. Och det var aldrig någon av mina stora systrar som satt där, utan de satt som världens drottningar på de attraktiva platserna bredvid dörrarna. Och det var lillsyrran och jag som fick strida om vem som ska sitta fram. Det betyder inte framsätet, utan man satt där på den där framkanten. Men när vi åkte hem därifrån så var bagaget fullt med kläder som vi så väl behövde för den kommande vintern och sommaren. Alef och Elsa Björk var barmhärtiga människor. De visade barmhärtighet. Jag vill på det här sättet bara hedra dem. Alef är hemma hos Herren, men så vitt jag vet så lever Elsa fortfarande. Och de var barmhärtiga människor. De visade barmhärtighet. De bad inte så stort och talade inte så jättemycket om Jesus ens när vi kom in i butiken. Men de visade en praktisk andlighet genom sin barmhärtighet. Och när jag läser min bibel så säger det att barmhärtigheten är en av de stora tyngdpunktsområdena i skriften. Om du läser det så finns det gång på gång på gång så lyfter både gamla testamentet och nya testamentet fram barmhärtigheten. Vi ska läsa några ställen. I Matteus 23 och 23 till exempel. Jag kommer att ta några ställen här. Som du har din bibel, kan du slå upp den. Matteus 23 och 23. Så säger Jesus så här. Ve er, ni skriftlärare och fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Nämligen rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra, men inte försumma det andra. Här säger Jesus att det som är viktigare än att ge tionde av de här sakerna, det är att visa barmhärtighet. Han säger att vi ska göra också det andra, vi ska ge tionde. Men han säger att ger du tionde men håller inne med barmhärtigheten och rätten, så är du en hycklare, du är en farisé. Därför att genom barmhärtigheten så visas det verkligt kristna. Det här verkligen som kommer från Gud visas genom en människa som visar barmhärtighet. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Om du går bakåt till Matteus 12. Matteus 12 och 5 där. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni något som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. För människosonen är sabbatens herre. Det här är ju ett citat från Hosea 6:6, där Gud säger det. Jag vill se barmhärtighet fram om offer. Så jag tror det som Gud längtar efter i våra liv, det är att se barmhärtighet. Det är inte när vi möter människor, det är inte att människor ska möta hårdhet, renlärighet, så här ska det vara, så här ska det vara, så här ska det vara. Vi har allting på klart, utan de behöver få möta barmhärtighet. Bara smaka på det ordet, så känner du att det ordet smakar gott. Barmhärtighet. En som är barmhärtig, hur är den? Jo, Gud är barmhärtig, eller hur? Varför, på vilket sätt är Gud barmhärtig? Jo, han handlar inte med oss efter våra svagheter. Vi som var förtjänta av straff, vi har fått barmhärtighet. Va? Gud skulle kunna straffa oss och gjort det helt med rätta. Men han valde att visa barmhärtighet. Det är samma sak när Bibeln säger att vi ska ha fördrag med varandra. Så säger Bibeln, var barmhärtiga mot varandra. Var barmhärtiga. Där du får möjlighet att döma, så döm inte. Utan visa istället barmhärtighet. För det är en sån miljö som är en helande miljö. Som är en miljö där människor vill vara med. Jag menar, om man är med i en miljö där straffet kommer fort, då blir vi alla straffade. Eller hur? För förr eller senare så begår vi alla fel. Men jag har behag. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Om vi går i Gamla testamentet och ser Jesaja 58. Det kända kapitlet som Svenska folkbibeln kallar falsk och äkta fasta. Hela kapitlet där vi ska inte läsa hela kapitlet. Det kan du göra själv. Och det har du säkert också gjort flera gånger. Där det talas om då att i tredje versen Israels barn klagar. Varför fastar vi när du inte ser det? Och varför spekar vi oss när du inte märker det? Och så vidare. Här ser du en fariseistisk andlighet. Som fastar och som spekar sig för att få de här andliga poängen. Ja, som kan säga, jag hade rätt, jag gjorde rätt, jag tänkte rätt, jag hade den rätta läran. Men nu var det ingen som såg hur rätt jag hade. Ja, och då är det helt onödigt att vi fastar. Då säger Herre väldigt starkt, nej, i vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd med den hungrige. Skaffa den fattige och hemlöse en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Den fastan vill jag ha, säger Herren. Den typen av andlighet vill jag se. Där du inte drar dig undan. Är det inte lätt, hörni, att dra sig undan? Va? Tänk vad lätt det är att dra sig undan. Man kanske inte har fått som man vill. Eller man kanske har blivit besviken. Eller kanske det inte blev som man hade tänkt. Och så drar man sig undan. Man ser ett behov. Och tänker, oj, där finns ett behov. Men så drar man sig undan. Dra dig inte undan, säger skriften. Och jag tror att om vi inte drar oss undan kommer vi också att se tillfälle efter tillfälle efter tillfälle. Egentligen varje dag att visa barmhärtighet. Man ska inte berätta om, då man har gjort någonting gott ska man ju saluföra det. Men jag kan ju ta det som ett exempel här. Jag satt här på expeditionen en dag för en tid sedan och så ringde det på. Och ringde på flera gånger. Så då det ringer på så här, då är det oftast mina söner som kommer. Och som ska få, vanligt folk ringer en gång. Men de brukar inte tala om. Men det ringde, vem är det som är här? Och så gick jag dit ut och öppnade. Jag var ensam här på expeditionen. Så står det en ganska så här, vad ska jag säga, lite tilltuffsad man. Jag vet inte om han var alkoholist, men han såg lite grann ut så. Var tatuerad och tanig och så här då. Så öppnar jag upp och säger på finska att han hade blivit medvetslös här på torget och de hade haft han till sjukhus och han har blivit av med alla sina pengar och det enda han hade på var sitt socialskydds, sjukförsäkringskort. Så säger han att jag skulle börja till Helsingfors. Och den tanke som flög genom min skalle, jag var man, nu ska du bara ha några pengar för att kunna köpa ut någonting mer. Så jag var på vippen att säga tyvärr att det går inte. Så bara kände jag Gud. Gud sa att den här ska du hjälpa. Så okej, han behövde biljett eller pengar för att åka ner till tåget. Så okej då, vi hoppar i bilen och så får vi till tågstationen. Ja, här gör vi, så. Och så åkte vi ner och så köpte jag ut, och han var pensionär, så det blev inte så dyrt. Det var nu kostade 30 euro kanske. Och så gav jag biljetten och så la jag det i hans hand. Och så sa han bara, Gud välsigna dig, sa han. Så tacksamheten lyste i hans ögon, och så skildes våra vägar. Och så kände jag, wow, tänk vad härligt att få hjälp en människa. Istället för att cynismen och det här, att ja, men vad gjorde nu här för skillnad i hans liv och så vidare. Någon hade visat honom barmhärtighet. Det där tror jag Gud har kallat var och en av oss. Att inte dra oss undan utan visa barmhärtighet. Det är God Jul Vasa-projektet som vi har. Det är ett sätt att visa barmhärtighet. Man kan säga, vad hjälper det att ni ger två kassa med mat över julen? Vad hjälper det? Det hjälper det så mycket i förlängningen. Men de som tar emot det, de får uppleva barmhärtighet. Och det är till det som vi har blivit kallade till. Att inte dra oss undan utan visa barmhärtighet. När vi läser vidare så står det ju också för den barmhärtige, den som visar barmhärtighet, vilka välsignelser det ska komma. Att Herren ska svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se här är jag. Vem vill döva sitt liv? I ditt böneliv. Herre, när du ropar till Herren, vem vill höra? Kom här är jag. Det vill vi höra, eller hur? Och det gör han över den barmhärtige. Den som släpper de förtryckta fria. Den som bryter sönder alla ok. Den kristenheten har många gånger varit instanser som har lagt på ok. Istället för att lossa ok. Det var Jesu problem med de skriftlärde. Han säger, ni lägger tunga bördor på folket. Men ni rör inte ett finger för att lyfta dem själv. Det liv som Jesus representerade, det var ett liv som lyfter av oken. Det var ett liv som representerar barmhärtighet. Vi kan gå tillbaka till Nya Testamentet. Första Korinterbrevet 13. Där har du ett helt kapitel med möjlighet att visa barmhärtighet. Det står där i fjärde versen. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte ill. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte den onda. Den gläder sig inte över orättfärdighet utan gläder sig i sanningen. Allting fördrar den. Allting tror den. Allting hoppas den. Allting uthärdar den. Här beskriver ju Jesus en kristen människas liv. Vad vi är kallade till. Att ha fördrag med varandra. När vi talar om en relationsbaserad församling så krävs det ganska mycket av den varan. Eller hur? Att ha fördrag med varandra. Vi är, som vi hörde vittnesbörde här från London och Madeleine, att vi är olika. Eller hur? Vi tänker olika, vi tycker olika, vi har olika åsikter, om det ens säger det mesta. Det krävs mycket fördragsamhet. Mycket fördragsamhet att trots olikheterna kunna säga, oj vad vi älskar varandra. Va? Oj vad vi älskar varandra. Oj vad vi får betyda mycket för varandra. Tänk dig att vi har varit så dåliga att visa på det så att ibland känner människor att det ger inte någonting att komma på de kristna sammankomsterna. Det är som Paulus säger, era sammankomster är mer till skada än till nytta. Det ska ju vara tvärtom. Våra sammankomster ska vara fulla av barmhärtighet. Så människan känner att dit måste jag komma för att få lite barmhärtighet. För att få lite plåster på såren. För att lite få uppleva att det är nog inte ute med mig i alla fall. Va? Inte en plats dit vi kommer där vi har som lyckats och där allting har varit perfekt. Utan platsen där vi kan komma och få sårarna ombundna. Och till det går det åt barmhärtighet. Till det går det åt barmhärtighet. Barmhärtigheten är det som när jag skulle kunna smälla till. När jag skulle kunna smälla dig på fingrarna. När du har gjort någonting så jag skulle kunna göra det och rättfärdiga det jag gör. Så är barmhärtigheten det som låter bli. Som istället upprättar istället för att fördöma. Det är en helande miljö. Det är en sån miljö som jag tror att vi alla längtar efter. Slå upp Första Petri brev. 4:7. Han säger Petrus, slutet på allting är nära. Alltså här talar han om de yttersta tiderna. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Och så säger han igen det som Jesus börjar med. Jesus är viktigast. Petrus säger, framför allt ska ni älska varandra innerligt. Ty kärleken överskylar många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Var som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Kärleken överskylar en myckenhet av brister. Alltså kärleken är den, barmhärtigheten är det som binder runt det här som är svagt. Som binder runt det här som är så, som inte exponerar det. Skvaller och förtal, det är barmhärtighetens motsats. Skvaller och förtal, det exponerar svagheten. Man har fått höra någonting om en broder och syster och så frestas man att skvallra och berätta det och andra. Det är barmhärtighetens motsats. Barmhärtigheten, kärleken, det är det som överskylar. Inte på det sättet att det är ingen skillnad, det är inte så noga. Utan på det sättet att den överskylar så att det svaga kan läkas. En sån barmhärtighet har vi kallat till. En sån barmhärtighet säger Jesus till och med att det är viktigast i lagen. Den är viktigast i lagen. Därför att det är den som gör att lagen, det är den som gör att Guds ord i våra liv fungerar. Inte här avslöjande, kritiserande, utan det är kärleksfulla kärleken som överskyler en myckenhet av brister. Jag tror vi behöver skapa en omgivning av barmhärtighet. Jag tror att det är ytterst viktigt, om vi vill ha någonting att säga till om i den yttersta tiden, så behöver vi skapa en omgivning av barmhärtighet, fördragsamhet och nåd. Det är ytterst viktigt, om vi ska kunna ta in människor och hela människor, så är det behöver. För det skapar en hälsosam, andefylld miljö. Du skapar inte en andefylld miljö av bön, jo, det gör, genom bön, jo, visst det gör man. Men barmhärtigheten är den praktiska andligheten. Barmhärtigheten, det visar den här gamle björk. Han visar barmhärtighet. Och det, jag tror att det har betjänat mig under, även om jag inte fattar så riktigt mycket vad det var som pågick. Jag måste bara prova några tråkiga kläder. Och så här. Så betjänade mig därför att jag kommer så väl ihåg det ännu idag. Han visar en praktisk andlighet. Tron utan gärningar är död, säger Jesus. Och vad är då de här gärningarna? Jo, det är gärningar i barmhärtighet som Gud har kallat oss att leva i. En praktisk andlighet. Vi har farsdag idag. Det är ju härligt. Och jag vill uppmuntra alla fäder att visa barmhärtighet mot sina barn. Visa barmhärtighet mot sina fruar. Kan det bli så? Rätt så. Vi har bara en fru. Men vi är många män, så då blir det så. Ja. Var barmhärtiga i familjen. Familjen är ju den instans, den institution där vi har den största insynen i varandras svagheter. Eller hur? Visst är det? Förblir familjen också den plats där vi verkligen kan nita till varandra. Där vi verkligen kan trycka på varandras svagheter och varandras problem. Men där, om någonstans, så är vi kallade att visa barmhärtighet. Vill du vara andlig, så kan du börja med dig idag. Va? Du som vill vara så andlig. Jag menar, du är med i en pingstförsamling. Där ska man ju vara andlig, om någonstans. Vill du vara andlig, visa barmhärtighet. Visa barmhärtighet. Gå den andra milen. Gör det som inte krävs av dig. Gör mer än det som människor frågar av dig. Och du ska få se att vi kommer att få en andefylld omgivning. Vi kommer att få en andefylld och hälsosam omgivning. Jag ska sluta med andra Korinterbrevet. Som vi ändå har fars dag idag. Så står det i andra Korinterbrevet. Det var det här jag lärde mig på finska när jag ska ha den första begravningen. Det som är det mest komplicerade finska ordet jag kan ännu idag. Så står det så här i andra Korinthierbrevet 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader. Det är laupeuden i sig på finska. Barmhärtighetens Fader. Alltså våran Fader, han är Fader till barmhärtigheten. Barmhärtigheten, det är någonting som präglar honom. Om du har mött Gud, en av orsakerna till att vi har de här Jesusälgarna, det är för att det finns så många av oss troende som har mött en allt annat än barmhärtig Fader. Som har en gudsbild som inte är barmhärtighetens Fader, utan som är kravens Fader, som är förväntningarnas Fader. Våran Fader som är i himmelen, han är barmhärtighetens Fader. Han är barmhärtighetens Fader. Och därför det fortsätter det här bibelstället att säga. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Med den tröst vi själva har fått från Gud. Rasmus kommer då upp och spelar lite här. När du har mött barmhärtighetens Fader. När du har mött honom som kan trösta dig i all din nöd. Som visar fördragsamhet med dig i alla dina tillkortakommande. Ja, till och med alla dina synder. Med alla dina felsteg. När du möter honom och du ser att han är barmhärtig. Han förlåter. Han friar snarare än att fälla. Då har du någonting som du kan använda för att trösta andra i deras nöd. Eller hur? Men är din Gud hård, är din Gud dömande, så har du heller ingenting att trösta andra med. Halleluja. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du är barmhärtighetens Fader. Vi tackar dig för att du är den som visar fördragsamhet, som visar medkänsla, Herre. Herre Jesus, jag tackar dig för att när vi träder fram i nattvarden på det här sättet så får vi komma fram till dig. Du som är barmhärtighetens Fader. Herre, vi ber speciellt för den Jesus helg som är framför. Att de som kommer, de kvinnor som kommer på denna helg, att de ska få uppleva barmhärtighetens Fader. Att de ska få från honom som allt vad Fadern heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Herre, jag ber speciellt för den som är här och den som kommer på Jesushelgen. Men också för alla oss som är samlade. Jag ber för dem som inte har haft en barmhärtig Fader. Som inte har haft en relation till sin jordiska pappa. Som den skulle borde ha varit. Herre, jag ber att du tar bort de felaktiga bilderna. Herre, jag ber att du visar din barmhärtighet. Halleluja. Halleluja. Där du finns just nu. Så bara börja närma dig honom. Närma dig honom. Ja, det står i skriften, han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Men ändå bor han, enligt skriften, enligt Johannes evangelium, rakt inne i ditt hjärta. Halleluja. Han är barmhärtig. Han är långmodig. Han är stor i mildhet. Halleluja. Vi prisar dig Jesus. Jesus, Herre, jag ber att du uppenbarar din barmhärtighet just nu. Halleluja, Jesus, jag tackar dig. Jag prisar dig himmelske Fader för att vi får ta emot din barmhärtighet. Vi får ta emot det goda som kommer ner ifrån dig, goda gåvor. Herre, du är inte den som ger oss en orm när vi ber om fisk. Du är inte den som ger oss en sten när vi ber om bröd. Utan du säger till och med att vi som är onda, som ändå förstår att i någon mån ger våra barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte du ge av din heliga ande åt dina barn? Halleluja. Herre, jag ber just nu, heliga ande. Jag ber just nu de hjärtan som öppnar sig till dig. De hjärtan som kanske har sår på det här området, Herre Jesus. Jag ber att du med din ande bara ska hälla olja och vin i de såren. Du är våran barmhärtige samarit Jesus Kristus. Halleluja, som har visat oss och som visar oss barmhärtig.